Hej och välkommen till Läspodden, mars månad. Jag, Eva Månsson och Birgitta Svensson ska tipsa om lite böcker. Och jag ser att du har en bok, Birgitta, som jag är himla sugen på att läsa. Så nu undrar jag, hur är den?
Jaha, jag hoppas verkligen att du fortsätter att vara sugen på att läsa den efter att jag har presenterat den. Jag antar att du då menar den här som då heter Terapeuten av Helene Flood. Det är ju norska. De är ju rätt bra på det här med thrillers och deckare och psykologiska spänningsromaner. Detta är en psykologisk spänningsroman. Och Helene Flood, hon är själv psykolog. Utbildad psykolog. Och hon har skrivit om Sara här. Huvudpersonen heter Sara och hon är psykolog. Har en egen praktik hemma i ett rum ovanför garaget. Och mannen som hon är gift med, Sigurd, han är arkitekt. Och huset de bor i, det har han ärvt av sin morfar, tror jag det var. Och där pågår ett stort renoveringsobjekt. Och det skulle man ju inte vilja bo i. Men det går väl så långsamt framåt med det där. I alla fall, boken börjar med att Sara vaknar tidigt i morgon. Hennes man säger hej till henne. Han ska iväg på en liten tur med några kompisar upp i fjället över helgen. Och de ska åka tidigt. Men, och hon jobbar som vanligt under dagen och så vidare. Men han hör inte av sig som han ska liksom. Och så småningom på kvällen är det väl så ringer då de här kompisarna till Sara och undrar var är Sigurd? Asså,
han har aldrig kommit dit.
Han har inte kommit dit. Och hon har faktiskt hört ett meddelande på telefonsvaren att han har glatt ringt och sagt att ja, nu är vi framme och då kompisen håller på med någonting där ute med veden och sånt. Ja, detta var då vid 9:30-tiden. Men det visade sig sen att de här som kompisarna, de hade ju inte ens lämnat Oslo vid den tidpunkten. Så att det är ju något som är lurt här alltså, det stämmer inte. Och det här är liksom långsamt stigande spänning i den här boken. Var är Sigurd? Vad händer i huset? För att hon är ju då ensam, de har inga barn va? Hon är ensam i huset när han då är borta så att säga. Och hon vaknar på natten och känner att det är någon i huset någonstans. Det är ett stort hus med vind och grejer. Och när hon, på dagarna så märker hon att ja, men det där ställde jag inte där. De där sakerna som satt på kylskåpet, de tog inte jag ner väl. Ja, hon blir liksom allt mer osäker på allting egentligen. Jag vet inte om jag ska berätta mer nu, men jag tror jag håller där. Men det är en väldigt spännande historia där man ju får gå tillbaka till när de träffades. Sara och Sigurd. Deras förhållande, hur det utvecklades. De har inte hållit ihop i så många år. De är bara drygt 30. Och är det så det där lyckliga äktenskapet som hon inbillar, säger till sig själv i alla fall att det är. Ja, det är mycket att tänka på där. Kan hon liksom analysera sitt eget liv så bra som hon kan analysera sina klienters?
Spännande.
Kan du fortfarande känna dig lite?
Ja, lockad? Det är det. Faktiskt. Jag såg den nu för första gången.
Ja.
På reservationshyllan. Jag tänkte att den där vill jag nu läsa.
Ja, och vi brukar gilla norska böcker.
Ja. Alltså, varför lämna Norge?
Nej,
man
jag
kan
inte.
Fortsätta.
Precis.
Vi fortsätter med vuxna människor utom Marie och Bär. Och den här har blivit väldigt omskriven och omtalad.
Den är betydligt tunnare tycker jag, Eva.
Den är det. Och den här boken handlar om två systrar och en sommarstuga.
Jaha.
Berättaren är Ida. Hon är 40-årsåldern. Eller hon är 40. Singel. Arkitekt.
Oj.
Kommer igen här.
Ja.
Och hon har precis varit nere i Göteborg. För hon har påbörjat en utredning om hon kan frysa in sina ägg. För att hon har ju fortfarande inte träffat han, den långe, mörke, hörige, lite diffust utseende mannen.
I sitt liv.
Ja, utan hon väntar fortfarande på den rätte.
Mm.
Och den är rätt rolig scen när hon är i Göteborg. Hon träffar en läkare som tycker att det är jättepopulärt att frysa in ägg. Det är jättefina möjligheter. Och det är så jättetrevligt när de blir befruktade. Det är mycket kämpe där.
Det låter jättebra.
Ja, hos den svenska läkaren.
Mm.
Nu är hon på väg till sin sommarstugan som hon delar med lilla syster.
Mm.
Och där är Marte, hon är där tillsammans med sin familj, eller sin, hon är tillsammans med en hipsterkille som heter Kristoffer, och han har en dotter som heter Olia.
Mm-hmm.
Och nu ska de fira några dagar tillsammans i stugan, och mamma kommer nästa dag med sin nya man, för hon har fyllt, eller hon ska fylla 65, så nu ska det firas.
Okej. Och de har inga barn, systern har inga barn heller?
Nej, utan hon har ju länge försökt att bli gravid, men hon har haft sådana utrustning, så det har varit en hel del missfall. Mm. Men nu när Ida kommer fram, så det första Marte berättar är det ju att hon är gravid.
Jaha.
I 15:e veckan, och ja, svankar med ryggen och håller sig för magen. Och det är liksom det, den här familjeidyllen.
Mm.
Och det gör att alltså, Ida ligger ju bor fortfarande i sitt flickrum, medan Marte har tagit över stora sovrummet. Och Marte och hennes kille, de har ju målat om huset och de har röjt in i köket. Alltså det är på något vis som att hennes familj har tagit över, och ja, Ida är lite sidan.
Den expanderar liksom.
Ja, och med rätt. Alltså hon tycker det är liksom, hon har rätt till det.
Ja.
För hon har ju familj.
Ja.
Och detta här triggar ju igång en, Ida blir ju väldigt irriterad. Och samtidigt så får man ju veta hur deras förhållande har varit sen de var små.
Mm.
Ja, den var bra. Den, som sagt var den ingen tjock bok, men den innehöll det den skulle innehålla. Och den var väldigt lättläst och rolig att läsa.
Ja. Här är en ny bok också.
Som jag också är sugen på att läsa.
Ja,
Du tog de göttigaste.
Ja. Det fick jag kanske idag.
Ja, det får du.
Ja. Jag har läst en bok som heter Resenärerna av Regina Porter. Det är en amerikanska som har skrivit boken. Och det är hennes första roman. Och det sa jag kanske inte om terapeuten, men det var ju hennes första
bok.
Ja,
och det här var väl den nummer 2 när jag gjorde det.
Mm-hmm. Och här har hon väl gjort lite teaterpjäser och sådär innan. Så hon, hon har ju skrivit något, men inte någon roman. Och den här romanen är lite svår att berätta om.
Jag ser det.
Ja, jag ser om jag kan lyckas. Den handlar i stort sett om två familjer och deras alla möjliga olika personer som ingår i de här två familjerna. Och det utspelar sig från ungefär 50-talet då till ungefär 2010 när Obama blir president. Och den ena familjen är vit och den andra är svart.
Jaha.
Och de...
Det är
parallella berättelser. Ja. Och de förenas ju så småningom, de här två familjerna.
Med att två barn eller två gifter sig.
Ja, ja, just det, precis. Den är ovanligt upplagd den här. Och den börjar faktiskt med en förteckning över personerna. Mm. Och det behövs, vill jag säga. Så att jag har gått tillbaka ganska många gånger och kollat, vem var nu det?
Mm.
Dessutom skulle jag vilja säga här nu att det här är en bok som jag inte skulle lyssna på. För jag skulle inte klara av att hålla reda på det hela. För att jag har behövt bläddra ganska mycket fram och tillbaka i den.
Alltså nu när du bläddrar så ser jag att den är illustrerad.
Den är illustrerad, ja.
Alltså varje kapitel börjar med en illustration.
Eller? Det gör den. Kanske det är lite illustrationer på olika ställen. Ja, det är det, ja. Jag har inte lagt så jättestor vikt vid dem. Ett tag tänkte jag om den var lite självbiografisk. Men det tror jag faktiskt inte ändå. Boken. Hon, författarinnan, är född i södern och bor nu i New York.
Är hon vit eller svart?
Hon är svart. Mm. Men i alla fall. Det blir som berättelser i den stora berättelsen kanske. Man får följa i ett kapitel en person som till exempel en som heter James. Han är en av liksom nästorn i den ena familjen där, James Vincent Jr. Mannen James. Man får följa honom under faktiskt ganska många år i första kapitlet. Och sen så från 1946 till 2009. Mm, det med olika nedslag. Men sen kommer han ju tillbaka och har andra kapitel. Där det går, alltså det går lite fram och tillbaka i tiden i boken. Och som sagt, man får ge den lite tid och så. Men det är väldigt bra berättat. Och vissa kapitel, vissa historier fastnar ju verkligen här. Det är en som heter Damascus Road. Där man träffar den andra huvudpersonen kan vi säga här. Mm. En svart kvinna som heter Agnes Miller. Och hon är en ung kvinna där och träffar en man som hon blir de blir väldigt förälskade. Och han heter Claude. Och det händer något förfärligt på Damascus Road. Mm. De blir stoppade av polisen när de har varit på något, ja, ute på någonting. Och det förändrar hela deras liv faktiskt. Men
utspelar sig alla berättelserna i södra USA?
Nej. Det till och med står det, efter de där personerna står det vilka ställen som det utspelas på. Men det är både New York och lite västkusten och mest New York och södra USA då. Ja. Georgia. Och jag har inte suttit och kollat kartan som du väl ibland gör. Mm. Det har jag faktiskt inte. Det är även lite som utspelas i Berlin och Vietnam. Mm. Ja, för att under de här åren så har ju då är ju USA inblandad i Vietnamkriget. Och en person, hon kommer att bo i Berlin under många år. Så att alltså kontentan av boken blir ändå en väldigt rik historia som det är väl värt att ge sig kast med. Men det blir lite bläddrande och lite funderande, vem var nu det? Men snart är man inne i det igen. Och som sagt, en del av de här historierna är väldigt gripande.
Varför heter den Resenärerna?
Ja, säg det. Alltså det är väl, om inte annat så är det ju lite då klassperspektiv också i det hela. Att båda är fattiga från början. Mm. Ganska fattiga. Speciellt då den här vita killen, mannen James. Men de slutar ju, speciellt han, betydligt mer välbeställt än från början. Så att det är väl en sån resa. Och det handlar rätt mycket också om ras. Mm. Och jag råkade faktiskt se på tv lite igår. Såg du det också?
Jag såg den här utrikes någonting.
Ja, just det.
Just det, ras och etnicitet. Ja. Att man skiljer på det. Det är skillnad på det. Ja. Man ska hålla det isär.
Och att man alltså ska notera i olika sammanhang. Ja. Vad man har för hudfärg. Vad man är för ras och så. Och det är ju ingenting man gör någonsin i Sverige. Nej, alltså vi är helt främmande för det. Men ras är ju viktig i den här boken också, måste man säga. Det är ingen idé att jag försöker att gå in på detaljer och så. Men jag tycker man ska ge den en chans. Absolut, absolut, det gjorde jag. Det var vissa. Jag tänkte, vänta, får jag inte veta mer om den personen? Och andra, alltså jag kände verkligen starkt med människorna. För hon var väldigt bra på att beskriva dem. Genom de här berättelserna. Och i början så skriver hon och tackar till min mamma och pappa och alla vardagliga historieberättare som kom på besök hos dem.
Så det är mycket, snappat upp massa historier.
Ja, så det är mycket sådana historier som man får läsa om här. Ja.
Och så tar jag vid det och berättar om en bok som också är en historieberätterska. Rachel Kask, Konturer. Mm. Och då var det så här att Rachel Cusk, hon kom ut tidigare med en autofiktiv bok om sin skilsmässa. Och hon blev ganska hårt kritiserad för den boken. Man tyckte att hon var självupptagen, pretentiös och hon hade... Hennes feminism var motsägelsefullt. Alltså den blev svårt kritiserad.
Har den kommit ut på svenska?
Ja, det har den. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Och jag skulle ju ta ett reda på när den kom ut också. För jag tänker det var ungefär, jag kan tänka mig att det var ungefär samtidigt som Knausgård skrev om sitt liv.
Jaha, men frågan. Han ja. Blir ju
men,
inte...
Men jag vet, det kan ju vara den, alltså den brittiska recensenten som tyckte så.
Ja.
Så att nu har hon skrivit en trilogi och man kan läsa dem fristående. Och den som jag har läst är Dör konturer, det är den första delen.
Mm.
Och det handlar om Faye som är en författare som har hoppat på ett sommarjobb i Aten. Och under en veckas tid så ska hon leda en skrivarkurs.
Mm.
Hon ska lära sig skriva noveller. Och då den här boken, det handlar då om alla människor som Faye träffar. Så man får veta väldigt lite om Faye. Man vet bara att hon är frånskild, att det finns barn i England. Det är allt.
Mm.
Medan hon då träffar andra människor som berättar om sitt livshistoria, om sina skilsmässor, om sina barn och så vidare. Så att huvudpersonen berättaren är ju, står ju helt sidan om här. Mm. Och sen är det andra människor som berättar sina historier.
Mm.
Och det är mycket skilsmässa i den här boken och det är olika individer. Och den här gruppen som hon har i skrivarkurs, de är ju från 15 år till den äldsta är väl 70-årsåldern. Men det är ju inte bara de som pratar och berättar utan det är även folk som hon träffar på vägen. Och en del gamla bekanta och en hel del nya bekanta. Så det är vad det handlar om. Olika levnadsöden. Och den här boken den är ju som ett svalkande glas vatten på sommaren. Alltså den är så lätt, den är så lätt på något sätt.
Ja.
Alltså det är ena historien efter den andra kommer och det är som en... Sån lätthet hon skriver.
Mm, mm.
Så jag blir jätteförtjust i den och kommer att läsa de andra delarna.
Får jag säga en sak där? Mm. Jag började väl att läsa, om det nu var den, en av dem i alla fall. Och så blev jag irriterad.
Ja.
För att jag hade inte tagit reda på så mycket innan om vad det skulle vara för slags bok. Så jag satt hela tiden och väntade på att det skulle hända någonting om den här Faye då. Ja, men det är ju en massa ovidkommande saker här på vägen. Nå, kom till saken nu. Och det var ju helt fel angreppssätt på den här boken. Ja. Det förstår jag ju nu. Så jag skulle ju absolut kunna läsa om den. Med liksom, när jag nu vet vad det är för slags bok.
För att hennes historia kommer ju aldrig.
Nej.
Utan det är små glimtar i så fall.
Ja.
Och hon speglar ju sig i människorna som hon lyssnar till.
Mm, mm.
Så då kan man förstå lite mer om henne. Nej, hon är väldigt anonym. Medan det är fler som tar plats. Det är bland annat den här mannen som hon sitter sidan om.
På planet?
Ja, på planet. Ja. Ja.
Var det inte med en hund?
Och sen är det hund, mycket djur också.
Ja.
Och han är väl den, tycker han själv, en gudsgåva till kvinnorna. Jag tyckte om det.
Ja.
Så.
Och det är tre, har du läst?
Nej, jag har inte läst de andra, Transit och Kudos.
Men det kommer
du göra. För jag tyckte det var så... Jag vet inte om jag var rätt stämning, men jag bara läste. Och så helt plötsligt var man på sidan 110. Det var liksom, den är väldigt lättläst. Men ändå inte platt.
Nej.
Utan man bara vänder sidan. Och sen så tror jag detta här också, att när det handlar om olika människor så är det en nytt levnadsöde för varje människa som hon träffar.
Mm. Och det hänger inte ihop.
Nej, det är inte det minsta.
Nej.
Utan
Nej.
Det kan vara väldigt olika historier. Det som hon ändrar aldrig ton.
Nej.
När hon beskriver de andra människorna.
Nej, nej.
Så är det ju i verkligheten. Ju att det, så att det är samma ton i alla berättelser. Mm. Och sen är det ju medelklass.
Mm.
Grekisk medelklass. Som Det är den typen, alltså bildade intellektuella människor som skriver.
Ja.
Mm, ja, jag tyckte om det.
Ja. Mm. Ja. Här har jag en bok som heter Hur mår fröken Furukura?
Ja, vad är det för
och den
bok?
Är så tjusig, turkos och gul,
ja,
och
den är
blommig.
Jättesnygg.
Och den är skriven av någon som heter Sayaka Murata.
Ja.
Mm, och henne känner du säkert till?
Nej.
Inte.
Men
nej.
Det är väl japansk?
Det är en japansk författare och hon är mycket prisad, har jag förstått. Och du vet, när man läser om Murakami och sådär så, så har hon fått samma slags pris. Och
så.
Så att det...
Men vad roligt,
ja.
Det har kommit något nytt på...
Ja. På japanska,
eller
ja, från, från Japan. För, ja. Och det är ju den första som är översatt till svenska av henne. Så jag har ju faktiskt tema här,
ja,
debutanter,
det
eller
debutant.
Första översatta bok. Nej, nej.
Kom du på det igår kväll?
Ja, kanske det var då. Och den här författarinnan i alla fall, hon Sayaka Murata, hon... är väl ungefär lika gammal som huvudpersonen i boken, om jag förstått hela rätt. Och huvudpersonen är 36 år. Mm. Hon heter Keiko Furukura. Ja, den flickan. Och precis som huvudpersonen i boken så har författaren jobbat 18 år i en närbutik.
Jaha.
Mm.
Suttit skannat in lättmjölk.
Ja, typ. Ja. Och ja, det här är en helt annorlunda bok. Vi går inte jämför med de här andra som vi har pratat om hittills i alla fall. Och liknar inte mycket annat som jag har läst heller. Den är charmig. Den är en hel del tänkvärda grejer också. Vad är normalt till exempel? Den här flickan då, Keiko, huvudpersonen. När hon är liten och är med sin mamma i parken och det är andra barn där också som leker, så hittar de en död fågel. Och då är ju den naturliga reaktionen att man, ja, kanske vill begrava den där döda fågeln, kan man tänka sig. Inte hennes. Hon tycker de kan ta hem den till pappa och grilla den, för han tycker om grillad fågel. Grillad kyckling.
Så,
hon har lite svårt där med hur man ska bete sig.
Aj,
för
hon
normal,
har det. Hon har lite svårt med det sociala spelet.
Ja, det kan vi nog säga. Absolut.
Ja, då förstår jag.
Och till exempel när hon går i skolan sen så är det några pojkar som börjar slåss. Och någon ropar väl, nej men skilj dem åt. Och hon då hittar en spad och slänger huvudet på den ena pojken. Hon skulle göra det på den andra också om ingen hade stoppat henne. Och så, ja.
Så, men kan vi alltså, ha hon problem med detta? Eller är hon, hon nöjd med sig själv?
Hon är väl ganska nöjd med sig själv egentligen. Det är väl bara det att alla andra tycker ju.
Ja,
jag menar, nu har hon jobbat 18 år i en närbutik. Hon vet precis, hon känner igen allt. Hon vet precis liksom när någon tar en vattenflaska och det ramlar ner, ljudet av nästa flaska som ramlar ner där liksom. Ja, nu närmar de sig disken här, nu ska de snart betala, då går hon dit och alltså hon, varenda ljud, varenda sak i den här affären kan hon utan och innan, och det är väldigt skönt för henne liksom, de här rutinerna, tryggt så. Kanske ibland kan hon tycka att ja, men nu, det där, den där tanten, hon är ju precis som den tanten som var här när jag började jobba för 18 år sedan. Det går runt lite grann. Men hon är mycket engagerad i sitt då, närbutiksarbete. Verkligen.
Och affärsinnehavaren accepterar henne
ja,
som hon
ja,
är.
Ja, precis. Men som sagt, hon har ju några vänner. Hon har syster som har familj. Och de börjar ju tycka... Ja, men du måste ju gifta dig.
Alltså,
du måste
bor
skaffa
hemma
barn.
Hos, bor hon hemma hos föräldrarna?
Nej, hon har en egen väldigt liten etta eller vad det är. Men hon liksom har sina rutiner, va? Så. Och hon har ingen enorm längtan efter familj och sånt. Men det kommer ju utifrån den här pressen då. Och de flesta i den där affären är väl... De är ju så här... som japaner kan vara väldigt artiga och de får lära sig sina speciella hälsningsfraser. De får upprepa dem innan de går ut i affären. Välkommen! Tack så mycket! Och lite annat sånt här. Men sen kommer det ju en ny person då, en kille som är en riktig slashas faktiskt. Och som hon blir väldigt irriterad på, inte bara hon utan även affärsägaren har väl svårt att behålla den här killen som egentligen inte gör någonting.
Jaha, så han jobbar i affären.
Ja, just det. Han fick jobb där, men de hade ju ingen annan att sätta in. Ja, och det vände ju lite upp och ner på hennes tillvaro faktiskt. Men den är rolig att läsa och lite tänkvärd och ja, men den är fin faktiskt.
Ja, och så väldigt fint omslag.
Ja, jättefint omslag. Man läser den snabbt.
Vörligt.
Ja. Och hon Sally Rooney som skrev den här Normala människor som jag tyckte mycket om,
ja,
i den boken.
Det.
Hon har skrivit uppiggande, udda och kul, ja. Står det här. Ja, ja, men det kan man väl säga.
Ja, vad kul.
Och som sagt, det handlar också om normalitet det här. Så. I Japan är det ju så strikt med allting, hur man ska vara.
Då ska jag avsluta med Stanna hos mig utav Jabomi Adebayo. Jag hade tränat innan, men det gick ju inte som rinnande vatten detta här. Mm. Men så heter hon författarinna och det är också en debutant. Mm. Och den här boken utspelar sig i Nigeria under 80-talet. Och nu ska det bli barn igen här. Barnpart. Ja. För där huvudpersonerna är Jejeda och hon är tillsammans med en kille som heter Akim. Och de träffas på universitetet. Och de är då första generationen som lever ett icke-traditionellt liv i Nigeria. Båda deras familjer så har man då varit månggifte och man har trott mycket på magi. Men de lever i då ett modernt liv. Hon kommer från en familj, eller hennes mamma var en bihustru. Och som dog när hon föddes. Och hon var aldrig riktigt accepterad av de andra fruarna i familjen. För hon kom från en annan stam. Så att hon blev väldigt ensam när mamma dör. Och de andra hustrorna tar väl inte riktigt hand om henne. Utan hon får leva ganska fritt i den här familjen. Akimi, han är förstesönen. Hos förstefrun, förstehustrun, alltså han är den nästa sonen. Så han har ju liksom en särställning i den familjen.
Betydligt bättre högerställning på
det sättet. Ja, det är intressant att läsa om de här hierarkin i de här månggiftesfamiljerna.
Ja.
Men första hustrun har ju en särställning och så är han ju då en pojke.
Ja.
Men de här två, de gifter sig. Jag vet faktiskt inte vad hon studerar, men när de har gift sig så väljer hon att bli hörförsörska. Därför hon är jätteduktig på fläta och hon startar egen verksamhet och som man förstår så är det, går det väldigt bra. Mm. Han är ekonom på en bank så att de lever ju väldigt bra.
Och västerländskt?
Västerländskt, har bra med pengar, lever gott, alltid frid och fröjd och det hade inte blivit någon bok. Utan... Nej. Det som saknas det är ju ett barn. Hon kan inte bli gravid.
Är det konstaterat då?
Ja, nu kan jag inte avslöja så mycket hon blir inte gravid. Och då säger Akims mamma, förstehustrun, att han får ju ta och skaffa sig en extra fru. En ny fru, helt enkelt. Så att, för hon blir ju inte med barn. Och... Jejeda, hon blir ju jätteförtvivlad. För det ingår inte hennes. Alltså, och de verkligen tycker om varandra. Så hon tänker, jag måste bli med barn. Och då, liksom, då faller hon tillbaka till de här gamla vanorna. Eller det är så som det var. Hon söker ju upp en magiker.
Aha.
Och är uppe i bergen och kommer tillbaka glad i högen och säger att nu är jag gravid. Och han säger, nej det kan du inte. Jo, jag är gravid och hon blir skengravid. Oh. Så magen växer, mensen uteblir, brösten växer. Hon blir större och större, går till BVC, pratar med dem. Och de, nej det finns inget barn. Nej, jo men det gör det. Och så går hon på, vad heter det? när man ultraljud.
Ja.
Och de hittar ju inget barn ju.
Nej, men, här.
Men hon är fortfarande gravid. Och så fortsätter det över ett år. Då inser hon ju att hon är ju inte gravid. Och under tiden så har han också gift sig med en andra hustru.
Ja.
Men hon bor inte tillsammans med dem. Sen är det en hel när hans bror kommer dit där på besök. Och sen så är hon väldigt gravid efter det. Så att, sen får man då följa detta här paret. Och hon föder en flicka. Och de är ju så vansinnigt glada när den här flickan kommer. Så hon får ju 20 namn. Plus att man har en namnceremoni med diskjockey och mat och dryck. Och det är en fest i, som varar. Och så går en tid efter det så dör denna flickan. Och då, hon, då har hon inget barn igen. Men blir som ett under gravid på nytt igen. Och då visar det sig att de har ju man har en barn har fått en sjukdom som jag nu försöker gjort. De har fått en sjukdom som heter sickelcellanemi.
Jag förstår att du inte kommer ihåg det.
Ja, och det är en sjukdom som är inte jättevanlig, men vanlig förekommande söder om Sahara. Här i Sverige så finns det ett hundratal individer som har den här sjukdomen. Och det har att göra med att man, du får... Du blir anemisk, alltså det är en blodsjukdom.
Ja.
Och den är ärftlig.
Uh-huh.
Och mamma måste bära på anlaget och pappa måste också bära på anlaget. Då får barnet den här sjukdomen. Uh-huh. Och då kan jag säga att hennes man, han nej, har inte de anlagen. Nej.
Nej.
Så detta här handlar då om detta part och deras...
Ja, och rätt mycket om kollision mellan tradition och modernt liv, eller?
Det är en väldigt intressant läsare. Och sen det finns ju också i bakgrunden vad som händer i Nigeria. Mm. Där ibland annat så en period så är det ju fullständig anarki där. Man har avsatt presidenten och det är militärkupp och anarki och alltså så här obehagligt som vi... Det kan, som jag tror att vi har svårt att förstå, de kriminella gängen och skickar brev hem till folk och säger att ja, det är torsdagen den 3/4 kommer vi klockan 15:00 så vi har x antal pengar, vi kan ta er färg-tv och er bil. Och de blir ju jätterädda, befolkningen i detta området, när de får de här breven.
Mm.
Så de kontaktar polisen. Ja, så är polisen, klart vi ska stå där och det här, så här får det inte vara. Så får hon kanske ett nytt brev när de hotar ännu mer. Och just det datumet, den tiden, då kommer ju de här kriminella.
Men ingen polis.
Nej, och polisen har ju olyckligtvis tagit ledigt den eftermiddagen.
Ja, det var ju väldigt tråkigt.
Så alltså, det, alltså just när ett samhälle blir så i anarki.
Mm.
Det är så svårt att ta in. Mm. För de är så skyddslösa.
Ja. Utspelade sig under någon längre tid eller är det?
Ja, då ska vi se. Det är kan man säga 15 år. Ja.
Okej. Okay.
Nej, jag tyckte väldigt mycket om den här boken. Det var intressant att läsa. Det var intressant att läsa om Nigeria. Men det är liksom det är mer det här vardagslivet än vad det är det politiska livet. Utan det är det finns på morgonen och öka till jobbet och man ska laga mat och jag brukar hamna i YouTube en nigeriansk hemkunskaps dam som lagade en massa mat, så det här var jätteroligt.
Ja, roligt verkligen. Ja, det är
kul att läsa om, det är roligt att läsa om andra miljöer.
Ja, visst är det. Mm. Och det är precis som med Japan här.
Ja, det är det.
Jag har ju faktiskt varit i Japan för ett antal år sedan. Och jag kunde på något vis känna igen
mig. Det är
klart att jag var ju där som turist. Och det är ju inte alls samma sak. Men det fanns mycket nära butik. Och jag kunde precis liksom se en sån där glaslåda nästan som till butik. Där det var ju, finns sådana 7-Eleven och allt vad det heter. Och likadant så just det här enormt, vad heter det, servila heter det så?
Jätteartiga.
Ja. Jätteartiga och då tror man ju gärna att detta är ju från hjärtat kommet, men det är ju inte helt säkert heller.
Utan
det är ju, det är ju väldigt mycket inlärning hur man ska vara. Så, men just det där med att sätta sig in lite i en annan kultur är spännande. Ja du Eva, det var det hela va?
Ja.
Och det var inte bara det hela idag, utan för min del så var det det hela överhuvudtaget med podd med dig. För att jag ska snart gå i pension. Och jag tycker det har varit jättekul att ha den här podden ihop med dig verkligen.
Vi
har haft väldigt spännande samtal.
Ja, och det är så en massa böcker som vi har plöjt igen.
Verkligen, ja. Det har vi gjort.
Tunna som tjocka.
Ja, och ofta har jag försökt få dem tunna. Och podden fortsätter ju. Och jag övergår ju då till att lyssna på den istället.
Du är välkommen.
Ja, tack så mycket. Och tack för idag och för den här tiden.
Ja, tack.
Hej.